Ska du gifta dig? Vill du komma billigt undan? Då kan du göra som Jonna.
Vi vill liksom ha det enkelt och lätt. Jag menar, i värsta fall, om någon är hungrig så kan man gå och köpa en pizza. Det får folk ordna själva i så fall.
Mm, vi går igenom tipsen som gör att du håller kostnaderna nere. Och för dig som vill räka på. Och ska du köra hyrbil i sommar? Snart pratar vi om allt det där du ska tänka på. Här i Plånboken med mig, Anna Berg. För 16 år sedan stod jag brud på en brygga i ett regnigt Småland. Efter att jag sagt ja skulle nästan 100 gäster underhållas, utfodras, transporteras och ha roligt. Genom ett hopplock av loppisfyndade baser med egenplockade ängsblommor, hemlagad ostkaka, en kompis som stod för livemusiken och en del caterad mat kom vi ganska billigt undan. Men det hade kunnat bli hur dyrt som helst. Vad är en rimlig kostnad för ett bröllop? Det ska vi snart fördjupa oss mer i. Men först ska vi lyssna på en brud som håller hårt i plånboken och en som går all in med 3 dagars bröllop i Kroatien.
Ja, jag vill komma gående här med min bästa vän. Och så kommer prästen och min blivande make och hans vittne och ja, men barnen och liksom de få som är med då.
Jonna Granberg i blått hår och bomberjacka visar var hennes bröllop ska stå i sommar. Här i Västerås, vid ett litet hörn av sjön Mälaren, ska hon och hennes fästman svära evig trohet.
Och så kommer vi stå här.
Framför vattnet.
Ja, och något som jag tror är ett hundbad egentligen.
Just nu har staden ett skoningslöst ösregn över sig. Förhoppningsvis är det ljusare på den stora dagen. Just det är ett litet orosmoln.
Men hur känns det då nu när vi är här? Alltså vilken grej, ni ska gifta er.
Ja, nej men det känns så bra. Det känns som att det kommer bli så här något av det bästa den här sommaren.
Jonnas och hennes fästmans bröllop kommer vara speciellt. Ett genomsnittligt svenskt bröllop kostar 76 000 kronor. Enligt en undersökning från SBAB från 2023. Och de blir bara dyrare. Men det här bröllopet går mot vals. Efter vixen blir det picknick med tårta, bubbel och kaffe som de ställer upp på ett campingbord. Och picknicken utgör hela bröllopet, förutom vixen.
Ja. Mat?
Tårta är mat.
Det blir ingen mat?
Nej, det blir för overkill. Vi vill liksom ha det enkelt och lätt. Jag menar, i värsta fall, om någon är hungrig så kan man gå och köpa en pizza. Finns pizza och kebab och allt möjligt bara 5 minuter härifrån. Det får folk ordna själva i så fall.
Och vad händer när ni har liksom ätit upp tårtorna och tömt flaskorna?
Ja, det har vi nog inte planerat än. Jag vet inte, vi går väl hem och softar och tar det lugnt och byter om och åker och badar.
Du och din man? Eller?
Ja, ja, precis.
Det mycket billiga bröllopet är något som Jonna och hennes fästman vill ha för att uppskatta stunden. Men det finns vissa inköp de behöver göra. Ringar har de till exempel inte köpt.
Jag har kollat lite så här på internet och varit in och tittat lite grann på typ Europen och sådär. Men ja, ska vi kika lite mer när jag har tid.
Poängen för brudparet är inte egentligen att snåla. Men att föreställa sig mer ambitiösa förberedelser, det gör Jonna och hennes fästman lätt oroliga. Ett bröllop där man beställer catering och har fest i en hyrd lokal hade kanske kunnat landa i stelhet och besvikelser, tänker de.
Det gör ju att det är större press för att det är mer som kan gå fel och mer man kan vara nervös över. Medan man tänker, oh shit, den personen blir alltid så full och... Och ja, den personen, ja, hon gör sig jämt otsams med alla.
Okej, så lågbudgetbröllop är lika med mindre som kanske fel?
Ja, jag tänkte det här. Tänk om vi skulle ordna med catering och så skulle det beställas en massa olika specialkoster och så skulle det bli fel där och så är någon jätteallergisk mot någonting och så håller den på att dö för att den får i sig fel mat eller liksom...
Har du lätt att se skräckscenarier framför dig?
Japp.
Bröllopsutgifterna, allt som allt, blir runt 5 000 kronor. Handlingslistan ser ut så här. Bröllopsklänning till Jonna. Troligen en begagnad examensklänning. Kängor köpta på second hand. En ny skjorta till hennes fästman. Mousserande vin, det billigaste som de ändå brukar köpa.
De här dyrare, jag menar, då vet man ju inte om det är hur det smakar heller. Man kan ju inte liksom köpa en Dom Perignon och provsmaka innan. Liksom.
Men det gör nog folk, eller många gör de det.
Gör de det?
Att man köper vin och provsmakar, ja det tror jag.
Jaha, jag har nog aldrig ens tänkt tanken.
Alkoholfritt alternativ blir en ciderdryck, kanske från en mataffär. Sen blir det mjöl till tårtor, eventuellt 1 000 kronor till en kompis som fotograferar.
Jag har känslan av att många ofta känner att det måste vara på ett visst sätt. Hyra lokal, man måste allt det där, det måste kosta multum. Nej, det måste det inte. Det viktigaste för oss är dels den här fina stunden med prästen och våra vittnen. Och sen att vi samlar de som är viktiga för oss och firar kärleken och har en mysig och rolig och trevlig stund.
Vad tänker du om folk som lägger några 100 000 på ett bröllop?
Ja, men alla gör som de vill. Och jag tänker att också att det blir kanske ett större fall ifall man skulle behöva skilja sig efter några år. Att ha, nu har jag lagt så här mycket pengar. Det var en fantastisk dag då. Men vad har jag ut av det nu på något sätt?
Du var vacker där du stod i kostym på ett sirligt.
Men om man föreställer sig sitt drömbröllop kan man också landa i något helt annat. Kanske ett 3 dagars bröllop i Kroatien i anslutning till en vingård. Så kommer det bli för Emma Lundgren och hennes fästman i sommar.
Nu ligger vi precis i slutfasen. Vi har att vi ska ta ut vilka menyerna ser ut, lite mer kring det grafiska och alltså spika de sista detaljerna kring transport och liknande.
Grafiska, berätta, vad är det för något?
Grafiska detaljerna är till exempel att vi kanske vill ha en spegel på plats där det står liksom våra namn på, lite utsmyckat på ett lite roligare sätt, eller att man kan göra roligare utsmyckning på borden med menyerna, men också med placeringskorten eller information om gäster eller så.
Och var ska vixen vara om det är bra väder?
Då ska den vara utomhus och på en liten smal väg mellan 2 områden av olika vindrankor.
Oj, spännande. Det låter jättefint.
Ja, vi hoppas det.
Att det blir Kroatien är för att brudgummen är halvkroat och de har etablerade kontakter där. Fast allt som allt kommer bröllopet ändå landa på en stor summa.
Och sen så satte vi egentligen från början ett maxbelopp över att vi vill inte lägga mer pengar än så här för att vi vill att det ska kännas överkomligt. Den var 250 först och nu ligger den på 300 000. Det är definitivt mycket pengar som är format i en investering. Det är inte någonting vi sparar ihop på bara någon månad utan det har ju varit att vi sparat 1,5 år till det.
Jag gjorde en snabb räkning här. Om det är 1,5 år så får det till att ni har sparat 17 000 i månaden.
Ja, vi hade lite startkapital innan som vi har sparat just för framtiden för ett eventuellt gift eller liknande. Så lite sparkapital fanns innan men det stämmer ganska bra.
Okej, men då tänker jag, då har ni helt okej inkomster.
Ja, vi bara tar fast jobb, ganska låga andra utgifter.
Boende och resa, det kommer de 80 gästerna få betala själva. Brudparet informerade långt i förväg, så folk skulle ha möjlighet att boka biljetter tidigt.
Och med förhoppningen att man kanske kan lägga undan lite, redan 1,5 år innan för att man vet om att det kommer kosta lite mer. Så det är inte så stor summa väl på dagen. När jag diskuterade med mina vänner så var det ingen som ville att vi skulle gifta oss i Sverige, utan alla ville väldigt gärna åka på bröllop utomlands.
De säger att ingen tackat nej på grund av resekostnader. Men själva ska brudparet bland annat betala för en klänning på 10 000, ringar på totalt 60 000, mat och dryck under 3 dagar för alla gäster, hyra för lokal och personal, fotograf som flygs in från Sverige.
Vi betalar 30 000 för vår fotograf och sen vår DJ kommer ligga någonstans runt 20.
Om någon tänker att 300 000 låter som en helt sjukt stor summa att lägga på bröllop,
så har jag helt och hållet förståelse för det.
För att det kan ju liksom vara en typ en årslön för vissa.
Absolut. Och det är mycket pengar. Det ska man liksom inte sticka under stol, men det är vi också ödmjuka inför. Och någonstans har vi det kanske också normaliserat för oss. För flertalet av våra vänner som har gift sig har också legat runt den summan.
Reporter var Jonathan Loxdal. Välkommen till Plånboken, Marie Kråkenes-Löfven, chefredaktör på Bröllopsmagasinet. Du sitter i en studio i Uddevalla.
Tack så mycket.
Marie, är du gift?
Ja, det är jag faktiskt. Det var ett tag sedan nu, men ja, jag ser ju att det har ändrat sig lite sedan dess.
Med den dagens mått mätta, var det ett påkostat bröllop eller var det ett budgetbröllop?
Det var nog någonstans mitt emellan, skulle jag tro. Det var ganska standard på något hotell och allt ingick av mat och servering och så. Så det var liksom ett paketgrej.
Vi hörde ju här i inslaget två brudar med helt olika syn på bröllop och ekonomi. Vad tänker du när du hör deras berättelser?
Jag tänker att det ser väldigt olika ut nu för olika brudpar. Och många väljer ett lågbudgetbröllop och många väljer ett högbudgetbröllop. Det är lite 50-50 liksom. Så att de som väljer högre budget, de lägger mer nu än tidigare. Och de som vill hålla kostnaderna nere, de kanske gör ett sånt 5000 kronors bröllop som de vi hörde i inslaget då.
5000 kronor tycker jag låter extremt lite för ett bröllop. Vad kostar ett genomsnittligt svenskt bröllop idag? Har du någon koll på det?
76 000 kronor var någon undersökning i 2023. Sen har vi gjort på vår hemsida Bröllopsmagasinet en undersökning nu nyligen. Och då hamnar vi på ett genomsnitt på 135-140 000.
Det är mycket pengar. Om vi backar bandet, hur har bröllopstrenderna sett ut genom åren?
Jag tror att förr var det väl mer en förväntan av att man skulle ha allting på ett visst sätt. Medan nu är brudparen väldigt personliga, de tar egna val, de väljer själva vad de vill lägga pengar på. För några kanske det är väldigt viktigt med en bra fotograf, för andra kanske klänningen är det de har gått och drömt om och vill lägga pengar på den. Sen för några är lokalen det viktigaste och platsen där de gifter sig. Så då är det det som kanske får högsta posten i budgeten.
Det här med platsen då, destinationsbröllop verkar ju bli allt vanligare. Hur ser du på den utvecklingen?
Det beror ju kanske mycket på vädret och att man vill ha det här säkra kortet. Att man vill ha en fantastisk upplevelse och med garanterat sol och vackert väder och vackra omgivningar och så. Sen har vi ju fantastiska festlokaler och orter i Sverige också som man inte borde se bort ifrån.
Varför tror du att så många är beredda att lägga så mycket pengar, 100 000 kronor på ett bröllop då?
Jag tror det handlar mycket om upplevelsen. Att man vill skapa den här fantastiska upplevelsen, en minnesvärd dag. Och då är man beredd att investera lite.
Idag hör man ju också om att vissa brudpar väljer att be gästen om till exempel ekonomiska bidrag till bröllopsresan. Eller till och med att man ber gästerna att betala sin egen mat som serveras. Vad tänker du om det?
Ja, personligen tycker jag kanske det låter lite snålt. Jag menar, om man inte har råd att bjuda gästerna på mat så kanske man ska välja ett billigare bröllop. Eller, Det är min personliga åsikt. Men sen är det ju olika kulturer också. Det finns ju olika kulturella bakgrunder i Sverige där det är helt vanligt att be gästerna om, eller gästerna ger pengar i bröllopsgåva. Och sen har de ett påkostat bröllop. Och där är det ju inte ovanligt alls med bröllop på 500 000, 1 miljon. Mm.
Men det här med att ge ett ekonomiskt bidrag till bröllopsresan, då, det, vad tänker du om det?
Det tycker jag väl är helt okej. Okay. Om man önskar sig det så ska man vara tydlig med det från början.
Mm. Finns det en
grej? Annars köper man väl en annan bröllopsgåva. Och om det är bröllopsgåvan så är väl det perfekt, tänker jag.
Mm. Tycker du att det finns någon gräns för hur mycket man kan förvänta sig att gästerna ska betala? Alltså om vi bortser från det här med att ge pengar i procent, om man tänker på en kuvertavgift eller en resa till en plats eller så.
Jag tycker att det måste stå i förhållande till vad man får för de pengarna. Alltså bjuda dem in till en fantastisk upplevelse och gästerna kan tänka sig att åka utomlands, som vi hörde i det förra inslaget. Så är de beredda kanske att betala en liten slant. Men ska man ha ett vanligt bröllop i en vanlig festlokal, då verkar det kanske lite snålt att be om pengar i kuvertavgift. I så fall får man önska det sig i bröllopsgåva, kan jag tycka.
Mm. Om vi ska ge oss på att göra en snabb bröllopsbudget här då, vad är det som kostar mest?
Det är ju lokal, mat. Sen ska man ha bröllopskoordinator så kommer det också ganska högt. Det kan bli dyrt. Sen är det fotograf också. Där kan man förvänta sig lägga ganska mycket pengar om fotografen ska följa en hela dagen från förberedelserna och hela dagen och hela kvällen.
Det här med bröllopskoordinator, när jag gifte mig för 16 år sedan, då kanske inte det var någonting många använde. Har det blivit vanligare?
Absolut. Vi ser fler och fler bröllopskoordinatorer. Och de kan ju hjälpa till med små detaljer kring bröllopet och bara vara som en konsult. Eller så kan de planera hela bröllopet åt paret då. Mm.
Vad kostar en sån då?
Ja, det kan väl vara från några tusen till 100 000. Ja. Det är jätteolika. Mm. Och det beror på hur mycket man behöver den.
Vi hörde om Jonna här. De ska ha ett billigt bröllop på stranden. Vad finns det största möjligheten att spara pengar?
Det man kan välja är ju till exempel att gifta sig på en veckodag. Eller en utom säsongen. Till exempel. Man kan absolut begränsa antalet gäster. För det är ju kuvertpriset gånger antal gäster. Det är ju det som kostar pengar om man räknar ihop. Så har man 20 gäster blir det mycket billigare än 100. Mm. Sen kan man ju fynda klänningen på rea till exempel. Bröllopsbutikerna har ju rea nu på sommaren oftast. Sen har de ju ofta en second hand avdelning också. Eller man kan köpa den någon annanstans second hand. Man kan göra digitala inbjudningar istället för tryckta. Eller man kan smälta om sitt guld till vigselringar. Det är också en möjlighet att spara pengar på. För guld har ju stigit ganska mycket i pris.
Men det här med att snåla då, jag tänker att bröllopet är ju kärlekens dag. Vad tänker du?
Ja, jag tänker att man ska ta medvetna val. Man bör sätta sig ner innan man ens sätter en budget och så tänka igenom vad är viktigt för oss. Vad vill vi spara in på och vad vill vi bjuda på? Vad vill vi skapa för upplevelse? Och utifrån det så får man börja prioritera. Vart ska man lägga pengarna?
Mm. Om du bara skulle ge dig på att ge ett enda råd till den som ska börja planera sitt bröllop, då, vilket skulle det vara?
Det är väl det jag nyss sa. Att man sätter sig ner och pratar tillsammans innan. Så att man får ett grepp om vad vill jag, vad vill min partner, vad är viktigt för oss. Och sen göra en budget utifrån det. Och försöka hålla sig till budgeten såklart.
Tack Marie Kråkenäs-Löfven, chef och redaktör på Bröllopsmagasinet.
Tack så mycket.
Att hyra bil för sommaräventyret har blivit allt vanligare. Många uppskattar friheten i att ha tillgång till en bil precis när den behövs som bäst. Men att hyra bil kan vara krångligt, inte minst om man gör det utomlands. Behöver man ens lägga alla de där extra försäkringarna och tilläggen som ofta erbjuds? Det ska vi prata om nu. Välkommen Katja Runestam-Prinsell, bilreserådgivare på M-Sverige.
Hej och tack för att jag fick komma.
Vad ska man tänka på innan man slår till och hyr bil?
Där ska du ju titta på vad du behöver ha för fordon på plats. En mindre bil är ju oftast mer prisvärd, men du måste ju samtidigt se till vad du har för behov så att du får plats med ditt bagage också, inklusive de personer som ska följa med. Beroende på om du ska transportera ditt bagage eller om du väljer att hyra på plats då bagaget inte ska levereras då.
Men om man sitter här hemma då, i Sverige och planerar att hyra bil och kanske gör det på nätet eller så, vad ska man tänka på då?
Dels ska du titta på villkoren vid bilen när du hyr den. Det granska villkoren. Lägg tiden på det. Boka gärna innan. Ju tidigare du bokar desto billigare pris blir det. Men lägg gärna lite tid också på att jämföra. För det kan löna sig. Men tänk på att det första priset du får kanske inte ingår tillvalsförsäkringar och liknande. Så att det som först kanske verkade vara det absolut billigaste alternativet blir det dyraste i slutändan. Så lägg lite tid på att granska villkor.
Vi ska återkomma till det här med försäkringarna alldeles strax. Men när man då kommer ner till det landet eller den staden där man ska hyra sin bil, vad är det viktigt att ha i åtanke då?
Att du, när du hämtar ut bilen så kan ju utlämnarna kan ju tycka att vi har inte din bil.
Den finns inte inne,
den modellen som du skulle ha. Så de erbjuder dig en större bil. Och då är det viktigt för dig att du granskar vad... jag vill inte förändra mina villkor. För om du får en ny bil så blir det oftast ett nytt villkor. Och då kanske de här rabatterna eller tidigare bra priset faller bort och du får ett helt nytt pris. Så om de inte har någon bil att lämna ut till dig, då ska du stå på det och så säga att ja, visst, om ni vill lämna ut en sån bil till mig, ja, men jag vill fortsätta ha kvar mina villkor.
Så man ska akta sig för att skriva på något nytt avtal?
Det ska man. Och man ska ju också granska bilen väldigt noga när man tittar och se till att det registreras hos hyrbilsfirman när du hämtar ut det, om det finns några skador på bilen.
Ja, jag brukar ta min kamera, gå runt bilen, ta några foton om jag hittar något. Räcker inte det?
Nej, det är ju jättebra att du gör det, men du måste också få det registrerat hos uthyraren. Så om de är på plats, att du ber att de kommer och tittar på bilen, hämtar du ut bilen när ingen finns på plats, då gör du den här granskningen själv och så mejlar du till hyrbilsföretaget, skriver att vid den här tiden när du hämtar ut det så fanns de här skadorna, och gärna också bifoga fotografier. Då har du ju gjort vad du kan.
Vad kan hända annars då?
De kan debitera dig kostnaderna, och då blir det ju en bevisfråga när du lämnar in bilen. Vem har egentligen stått de här skadorna, och det är oftast inte du som vinner.
Det är mycket att hålla reda på. Hur ska man gå tillväga för att inte missa något?
Du tittar på en checklista, upprättar det, tänker efter, vad behöver jag göra? Du tittar på vilka försäkringar du har så att du är förberedd. Det är en bra sak att man precis som med allting annat gör man en liten checklista.
Mm. Men erbjuds ju ofta en rad extra försäkringar. Vad kan det vara för något? Vilka försäkringar kan komma?
Då är det motsvarande, dels trafikförsäkring. Det är, finns det alltid på bilen. Och trafikförsäkring, det täcker ju skadorna på tredje part om ni skulle vara inblandade i en olycka, en kollision eller så, där du är ansvarig. Sen har man ju motsvarande helförsäkring, och den heter ju de här collision damage waiver, eller ja, de har olika förkortningar. Och där kan det antingen ingå stöldförsäkring eller inte. Så där gäller det ju att du tittar på det. Sen finns det ju oftast en självrisk, precis som med alla försäkringar här hemma. Man har på vad det än är. Och då är det viktigt att du tittar på hur hög är den självrisken. Vad får jag faktiskt betala om det blir en kostnad? Och sen finns det ju då tilläggsförsäkringar som kommer till där. Och då är det ju självriskeliminering är oftast det man pratar om.
Vad är det för någonting?
Det ska täcka om det sker en skada och du får en självrisk att betala för den skadan. Då ska den här självriskelimineringen täcka den självrisken.
Och den där kan vara ganska dyr, eller hur?
Det kan den vara. Och det kan också vara i olika steg. Det är de här tillvalsförsäkringarna som hyrbilsföretagen tjänar sina pengar på oftast. Så de är ju såklart som entreprenörer är intresserade av att hitta olika sätt. Så den kan ju vara i olika steg. Att ju mer du vill ha, desto mer får du betala för det. Och det som man initialt har avtalat bort i den här grundförsäkringen som du tecknar, det är de vanligaste skadorna, oftast med glas, däck, tak, underrede, backspeglar. Det får du ju oftast betala själv om du inte tecknar någon självriskeliminering. Men tecknar du en sådan så kan det ingå plötsligt. Mm.
Här i Sverige så har vi ju ett antal större bolag som hyr ut bilar. Och så ser det ju också ut i stora delar av världen. Men trots det kan det bli ganska krångligt när man ska hyra bil utomlands. Hur kan det gå till där då?
Det är lite på samma sätt, men det är ännu viktigare att du tittar på villkoren, för du kan ju hyra antingen av en märkesfirma som äger sina bilar, och då är det hela vägen, det är som Avis Hertz, exempel på det. Sen kan det vara en hyrbilsfirma. Och då är det en förmedlare, en hyrbilsförmedlare som har avtal med hyrbilsföretag på plats. Så att de står för avtalet, förmedlar kontakterna, förmedlar så att du kommer att få två avtal.
Vad innebär det för mig då som konsument när jag hyr den här bilen?
Du kommer att få två avtal. Ett med hyrbilsförmedlaren och ett med lokala bolaget på plats. Och då är du, om du tecknar tillvalsavtal med hyrbilsförmedlaren, då är det till denne du vänder dig om du tecknar till exempel en självriskeliminering. Och det avtalet ser inte hyrbilsföretaget på plats. Och de vill ju teckna ett sådant med dig på plats, och då kan de ju vara ganska påstridiga att du ska teckna det. Och då är det viktigt att du vet vad du har att stå på dig, och att du också vet att händer någonting på plats så får du själv då får du ligga ute med självriskelimineringen på plats och sen ställa kravet till förmedlaren.
Mm. Det är många regler när man hyr utomlands. Du har märkt något nytt här, eller hur?
Mm. Det har ju med ålder att göra. Det har ju alltid varit så att yngre personer anses som högrisk, så att där får de antingen då, man måste först oftast utomlands hyra bilen, ha haft sitt körkort i ett år, och under 25 så får du oftast betala en avgift.
Men sen finns den övre åldersgränsen
ja,
också.
Och det har jag sett att det har börjat komma i fler och fler EU-länder, att har du nått 70 års ålder så ställer de krav på att du har ett intyg från läkare att du anses vara fullgod förare.
Jaha, då ska vi väl vara redo att ge oss ut på vägarna här i Sverige, i Europa och i världen. Tack Katja Runestam-Prinsell, bilreserådgivare på M Sverige. Det var allt från oss just nu. Vi är tillbaka i radion om en vecka. Fram till dess finns vi i appen Sveriges Radio. Producent idag Kajsa Linderoth och Mattias Hansson. Reporter Jonathan Lockstal. Joakim Persson sköter tekniken. Och jag heter Anna Berg. Hej då!
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.